Ska vi gå rakt på sak?
Vi går rakt på sak, Gunilla. Här sitter jag. Och vet ni vad jag håller i min hand, lyssnarna? Jag håller i Gunnis telefon. För nej, jag måste ta in det här. Det jag ser i Gunnis telefon är en bild på Zlatan statyn. Har ni sett den? Googla annars. Vad fan är det här? Han är en stor kukbula. Han är en gigantisk kukbula. Och jag är så jävla ledsen att det kanske, eftersom det här är en kulturpodd, så kanske det finns en gräns för hur mycket man får skvallra. Eller?
Men vi brukar göra så här, vi testar först och sen så...
Och sen klipper vi bort om det är för mycket. Där har jag kanske skvallrat privat för dig, det vet jag inte.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på en liten krog på Lundbakargatan i Stockholm som heter Laowei. Där vi har beställt in någonting som förmodligen är då Kinas svar på spaghetti och köttfärssås. En lite blek men dock tofurätt. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. That you loved, not hated, but loved
me true. Not false, but true. Were... Vi ser om det här får vara med. Jag har hört ett intressant skvaller om Zlatan. Någon bekant till någon bekant till mig, en av honkön, hade haft samlag med Zlatan. Jag måste ju prata lite högt. Förlåt. Ja. Och här talar vi om samlag. Men jag hoppas att det inte stör matlusten. Nej. Jo, och då har han alltså efter detta sagt till henne följande. Jag kan tyvärr inte härma hans sätt att prata.
Nej.
Men
nej.
Hur känns det att ha fått kuk av Gud?
Oj.
Hashtag självbild. Nu säger jag att jag kan inte till 100% säga att det här är sant. Men det låter svårt att hitta på. Men vem har gjort den här statyn? Vem?
Nej, men,
är det den kvinnan som har gjort statyn?
Tack för att du berättar det här, Martina. Och det här kommer vi givetvis behålla. Därför att det stämmer så himla bra också med dagens andra samtalsämne. Mm. Förutom om Zlatan ska vi prata om en diva. Och diva, det kommer ju av ordet så att säga gudomlig.
Det är ju att vara gudomlig.
Ja, just det. Så att vi kommer att ha två divor. Två divor som vi pratar om idag.
En som är en penis och en som är en kvinna.
Ja, den här statyn då. Står avtäcktes igår.
Han ser så arg
i Malmö.
Också. Såklart i Malmö.
I Malmö förstås. Det roliga är att Zlatan säger att nu behöver ni inte åka och titta på någon staty av kungen. Utan nu... ska ni åka och titta på en staty av mig?
Men det är klart, Gud smäller ju högre än kungen.
Ja, men grejen är att det finns ingen jäkla staty av kungen.
Men Zlatan! Jag tänkte att han menade liksom någon av de döda kungarna.
Men det kanske han gjorde nu. Ja, men det kanske han kanske menar Gustav III, Karl XII, inte vet jag, det är möjligt. Kungen, men sa han.
Men ändå intressant.
Inte en kung.
Men ändå intressant. Man brukar ju inte göra statyer av levande människor.
Nej, nej.
Finns det någon annan nu levande som står till ett staty? Jag vet inte fan om
jag
det
vet en annan fotbollskung, Ronaldo, har fått en byst så han ser inte klok ut.
Men det kanske är annorlunda med sportpersoner då? Att de är mer värda att få staty när de...
Ja, det är möjligt att liksom hela sportvärlden är lite kvickare i benen så att säga.
Mm.
Och att man liksom... man tänker att man vill också visa kärlek till de här personerna medan de lever. Det är ju väldigt härligt.
Men de är ju värda det liksom. Jag tycker att det egentligen borde vara en regel. Så att ska man göra staty av någon, ska man ju såklart göra det medan den lever. Så att den får uppleva det. Så den får liksom, åtminstone skulle man kunna komma till dens dödsbädd med en så här avancerad skiss. Ungefär som när man... när man gör så här visionsbilder av hus och sånt man ska bygga, så kan man ju
visa det. Så här tänker vi oss ändå. Du ska veta det.
Ja.
Vi har det på gång.
Och har du något emot var din staty via titeln ska stå? Vill du hellre att den står där?
Ja, lite så, ja.
Mm.
Men den här är mer liksom, det här är ju Det här är ju mera, ser ut som en grekisk, eller hur? Det ser ut som någonting från antiken.
Men en sån där klassisk staty där man visar det här, den fulländade kroppen liksom.
Mm. Mm. Mm.
Men undrar om han är ledsen för att den där är för liten, den där kroppen. Hur tycker den är större i verkligheten, mannen?
Ja, men de har ju ändå gjort valet att satt på honom ett par kortbyxor.
Mm.
Det, alltså, det, där fanns,
det är ett val
det fanns
man har
ju
gjort.
Valmöjlighet här.
Ja.
Om man nu ändå ska vi visa allting och har bestämt att han ska ha slidit av sig tröjan. Alltså, så behåller man ändå, alltså man hade ju kunnat dra, alltså ha haft en hel däck.
Ja, men och vad skulle man då göra? För du vet ju hur det ser ut på de här klassiska statyerna. Då är det ju alltid pyttesnoppar.
Ja, just det.
Av någon anledning.
Mm.
Finns det en anledning till det? Det kanske bara är att man inte ska liksom börja leka med den och hänga i det. Att barn inte ska tro att det är ett handtag. Eller är det...
Precis, att den inte ska gå sönder och så vidare. Mm. Men man skulle ju kunna i och för sig klistra den ut med... Ja, men man kan inte stå rakt ut så att säga.
Det hade varit ytterligare valmöjlighet.
Ja.
Han bara står fräs.
Nej, men alltså, vad säger vi om det här? Det är ju...
Men alltså Gunny, har du någon tolkning?
Allas ögon kommer ju gå till den där
snasen.
Ja. Skulle man gjort, skulle man låta, alltså, gjort mer liksom av en Ken, gjort honom mer som en Ken-docka?
Men när män har på sig kort. Där gick det förbi en man i jeans. Och så det är ju inte alltid de har en stor jävla kukbuna.
Nej,
ibland
fel.
Så är ju ja. De kunde ha gjort ett par pösiga byxor.
Gjort
de behöver inte ens ha det problemet.
Nej. Nej.
Gör man en staty som föreställer en man i liksom uniform, inte fan tänker man ska jag göra statyn med PTH eller PTV.
Nej.
Alltså
nej.
Så går det inte till.
Nej.
Det här är ju verkligen...
Ja, men det är ju så att säga en realistisk staty då. Så att,
de har väl utgått kanske från en bild säkert på honom. Tror du inte? Alltså de har utgått från... Man hoppas ju det. Och att de då har verkligen gjort det så som det faktiskt såg ut.
Den är ju i ögonfallande.
Och det är ju inte så att det här... Ingen behöver skämmas för de här familjerna ju väl. Liksom.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Men... Nej, det måste ju finnas. Nej, men det måste väl vara det. Att...
Det var lite viktigt. För det är ju konstnärliga friheten. Det var ju lite viktigt för den här konstnären. Att få, han var inspirerad av det här. Eller liksom...
Kanske ville verkligen så här tänka att... Nej, Zlatan är inte bara en nationalklenod. Han har också en egen klenod. Och jag vill skildra verkligheten. Jag vill göra en riktig Zlatan-staty.
Ja.
Mm. Men det är ju en tidsfråga innan någon klottrar på den där. Alltså den kommer ju få saneras om och om igen.
Ja, det kommer det ju.
Ja. Folk kommer skriva saker och de kommer ju liksom... Rita så det blir röd kommer de att göra.
Ja.
Ja, ja, ja. Rita något huvud med en gapande mun precis
ja.
Under. Så där kommer du hålla på.
Ja.
Så det sätter ju kommunen i arbete. But the old mill
stream, not the river but the stream, where I first had sex. Hur smakar det här då? Tanden på hjärtat.
Det smakade som... Så jag har ju varit ibland på besök i mina barns skola och fått äta skolmaten där.
Oj då.
Ja, fast då har jag några gånger så har jag tänkt så här, men gud, det var ändå inte så jävla. Det här var en sån dag när det var bra. Och mina barns skolas kök är väldigt ambitiösa. De är liksom så här, de har ett Instagramkonto till och med och skriver ofta hashtag skolmat i världsklass och liksom så där. De har faktiskt jättegod mat. Så var det här. Lite grann.
Ja, alltså det var ju bra krydda. Men det var kanske någonting med själva... Att det var lite slime i alltihopa.
Det var något med konsistensen som var lite omer.
Det var lite så här...
Ja, lite...
Sperma.
Lite sperma.
Slime.
Herregud, tänk om det är the secret ingredient. Var därför när servitören såg så liksom slapp ut. Nej, nej. Det var bara för att vi redan var inne på det här temat.
Ja, nu känner jag mig lite matt.
Nu känner jag mig också lite matt. Ja.
Det var tofu och så var det chili, sojafärs, salladslök, sichuanpeppar. Och det var... Tack för det. Hade Siv Wennberg att uppskatta den här tiden?
Förmodligen inte. Siv Wennberg hade inte uppskattat den. Nej. Jag har ju förstått på dig tidigare att du är inte precis ett megafan av Siv Wennberg.
Nej.
Men hur kommer det sig?
Nej, men alltså, jag tycker kanske att Siv Wennberg lite grann har förstört lite grann för operakonsten. Oj, förlåt. Nej, men det tycker jag. Du ska inte be om ursäkt. Jag tycker kanske att hon liksom med hela sin, alltså hur hon på något vis gestaltar sig själv med den här divan med liksom med högt hår som är super liksom reaktionär och liksom, ja det är hon ju. Hon säger att liksom pop och rock är liksom, det är bara provokation. Alltså hon odlar ju upp den här personen. Som är så tacksam också. Alltså den här kastafioren.
Den är jätteunderhållande.
Ja.
Men frågan är, men tror du att hon är sådär?
Jag tror faktiskt att hon är det. Eller jag är ganska säker på att hon är det. Hon skrev ibland brev till mig på Expressen. Och dels så tyckte hon ju för det mesta att man måste uppmärksamma henne mera.
Såklart, ja, helst och, varje dag.
Ja, och skickade alla olika alla klipp hade hon kopierat och jag fick liksom en bibba på allt om
så
henne.
Du skulle liksom vara med om det
och, ja, precis. Ja. Hålla med och jour och eventuellt skriva någonting och så. Nej. Så därför när den här Sivan-divan dokumentären kom så kände jag mig lite som ett trotsigt barn. Att nej, jag vill inte. Jag är inte intresserad. Därför att hon är lite, ja men du vet, jag tycker ju att opera ska vara teater naturligtvis. Ja. Och där är vi totalt oeniga liksom. Och sången framförallt. Så jag gick inte och såg den. Men nu har jag sett den på SVT Play.
Ja. Men hur var det då?
Ja, du är ju, det är en film om att vara en föredetting. Så det, alltså den höjer sig ju ur liksom sammanhanget opera tycker jag.
När salongsljuset har tänts. Den sista lösa konferensen dras av i logen. Är det där vi är?
Lite så, utan att vara sentimentalt. Utan mera väldigt så här närgångna bilder på henne. När hon sitter och är liksom taffligt sminkad hemma i sin lägenhet. Som är fullständigt tapetserad av urklipp från hennes karriär och affischer och sådär.
Lever hon ensam där? Eller?
Nej, lever där. Ja, hon lever nog ensam. Hon har en partner. Han verkar bo i var sina lägenheter.
Det är nog bra det.
Ja, men länge så levde hon ju med sin man Bengt. Och jag tror att han investerade jättemycket i hennes karriär. Nej, men alltså det handlar ju nästan ingenting, och får ju liksom nästan aldrig förklara varför hennes karriär tog slut, utan hon får ju liksom bara väldigt snabbt dra hennes version av varför hon inte fick fler jobb. Och sen så får hon liksom inga följdfrågor på det, så att de arbetar liksom inte journalistiskt med att ta reda på hur det förhöll sig, utan det här är liksom mer en konstfilm om henne, alltså med kanske, henne i huvudrollen.
Eller, hade Siv inte velat vara med annars?
Nej.
Kanske hade hon inte velat vara med liksom, om hon inte fick vara helt och hållet ur sitt perspektiv.
Nej.
Kan man ju
nej.
Tänka sig.
Ja, just det. Men de har ju liksom filmat henne i nattlinne och liksom, alltså det, och när hon sitter typ i soffan typ och sover nästan med öppen mun och när hon liksom lyssnar på sig själv och sjunger med och, alltså det är ju inte så smickrande.
Nej.
Och ändå så tycker hon älskar den här filmen typ.
Jag tror hon kanske känner att den är lite som In Bed with Madonna. Alltså, jag tror att hon tänker sig kanske att vi har haft den här fantastiska bilden av henne, Castafiore-bilden, och nu får vi äran att få komma in bakom kulisserna. Ja, verkligen så. Sen kanske vet jag inte hur många som faktiskt har den bilden längre. Eller ens visste vem hon var innan de såg programmet.
Ja, det inte heller. Väldigt få, men ens någon. Alltså de flesta har nog bara förknippat henne med den här lite galna tanten i Robert Aschbergs Ikväll.
Ja, de tänker
henne som typ någon sidekick. Om de ens kommer ihåg det.
Det hade jag glömt.
Alltså dök hon ju upp i någon debattprogram också, nere i Göteborg, och dividerade med Claes Elfsberg om, för att han deltog i det här programmet Maestro, kom du ihåg att det fanns en sån?
Vad var det nu igen?
Jo, det var en tävling i SVT där så här, kändisar får pröva på
att dirigera. Det var ju Ola Rappasby också. Ola Rappas var med det också. Det är därför jag kommer ihåg det. Jag vågade inte titta, Gunny. En del vågade inte titta på för läskig skräckfilm. Jag vågade fan inte titta när Ola Rappas skulle leka. Jag klarar inte.
Nej, där hade du kanske kunnat förena dig med Siv Wennberg faktiskt. Hon tyckte att det där var vidrigt.
Fy fan, vilket då. Jaha, så, och var Claes Elfsberg också med i det programmet? Ja, och lekte dirigent.
Jag tror att han vann alltihopa.
Men var det vem som var duktigast på liksom?
Nej, kanske han inte gjorde. Förlåt om jag hade dämpat.
Fy fan, vad pinsamt. Och det tyckte Siv också. Hon tyckte inte det var bra.
Ja, men hon var ju så här. Då går hon ju in i den här liksom reaktionära operastjärnerollen. Mm. Alltså det finns inga fler av hennes sort nu för tiden. Hon är ju en rest.
Men nu är de utdöda.
Ja, de är helt borta. Men då går hon så bara, nej men alltså, man får inte göra så här med den klassiska musiken. Det går inte. Du säger, du kan ju ingenting. Du vet ju inte vad ettan är. Och så vidare. Det går inte. Det är hemskt. Man måste ju ha mycket stora kunskaper om man ska ge fel. Så där håller på.
Men Sivan.
Ja,
hon hänger inte
fast
med.
Mycket, mycket argare röst.
Jättearg.
Jättearg. Nej, det är hemskt. Det är skandal. Så. Det är skandal.
Så här är det, Claes. För att kunna dirigera måste du ha en grundutbildning. Man hade kunnat krävt, Claes, att de hade kunnat lärt dig var ettan ligger rakt ner, tvåan till vänster.
Vi ser lite bilder nu, tittarna ser när du
dirigerar. Ja, men det är så viktigt.
Dirigerar.
Och sen också, det som du gjorde i måndags, den här körvisan. Och flickan går i dansen med rödan guldband. Det, för att kunna slå det stycket riktigt och bra, så måste du veta hur en fras är uppbyggd.
Men är du inte lite snobbig nu då?
Nej, jag är inte alls snobbig. Nej, tvärtom. Nej. Jag är så jävla trött på det här snacket. Okay. Alltså snobb.
Ja, ja.
Och säg inte ordet finkultur, för då dör jag.
Hon är plötsligt luskan. men...
Och Claes Elfsberg var... Ja, fast vi tyckte kanske att jag var med i det här. Jag tyckte kanske att det är... Jag har haft kompisar som har hört av sig som aldrig lyssnade på klassisk musik och som ändå tyckte det där var lite så intressant och så här.
Ja, han tog den vinkeln. Ja, den kan man alltid ta.
Den kan man ta.
Att det här är folkbildning. Det här är...
Folkbildning, ja. Jag tyckte inte heller det där var så bra. Med
nej, men det är så är det. Skadar väl ingen ändå. Ja. De kan väl få leka.
Jag har fått mig faktiskt att de ville att jag skulle komma ner. För jag tror att jag skriver någonting lite småsurt om det där.
Ah.
Ja, men jag ville faktiskt inte sitta i debatt och
du skulle
så himla engagerad var inte jag.
Nej, det var inte så att du brann för
jag
att de inte ska få
nej,
leka.
Så tror jag faktiskt Siv.
Hon kunde.
Henne.
Fan, hon
var
en drömgäst.
Ja, visst, hon var ju perfekt. Men on the other side, on the other hand, liksom, nej, jag hoppas verkligen att människor förstår att operasångare är ingenting åt det där hållet för tiden.
Nej, de är ju helt...
Och det gör det hela, förlåt, men det gör ju det hela så sorgligt också. Hon är så otrolig, hon är bara så... En enda.
Hon har gått vilse liksom från en tidsmaskin.
Ja.
Kommer inte typ... Men du... Hur pass bra är hon? Alltså som operasångerska, är hon? För vet man det? Är hon bra?
En gång i tiden så var hon ju bra.
Ja, det var. Men sen när hon liksom...
Men, och på den, alltså hon gjorde... Die Frau ohne Schatten, alltså Richard Strauss opera, och spelade liksom, ja, en av de absolut bärande rollerna där tillsammans med Birgit Nilsson. Så hon liksom var ju på den nivån. Hon var ju ute i, hon sjöng ju på såhär tyska operahus och sjöng Sig Linde i Wagners Valkyrien och så vidare. Så att hon var ju liksom, det gick ju bra för henne ett tag. Men sen, jag vet faktiskt inte vad det var som, exakt vad det var som hände. Förutom att det blev lite trassel när hon försökte vara med i typ 3 olika produktioner samtidigt och försökte ställa in något scen, någon repetition för att hinna iväg till ett annat operahus. De kanske tyckte att hon var inte seriös då, så kunde jag ha varit. Herregud, nu jobbar ju vi med den här produktionen, då kan inte du rusa iväg till ett annat operahus för att du ska få det höga nöjet liksom att sjunga där.
Nej, det stämmer ju också. Men hon kanske tyckte att
nej. Hon var lite som Johan Rabeus kanske.
Förlåt, Johan. Kanske var lite lik. Ja, men ja. Johan, jag säger aldrig mer förlåt. Jag säger aldrig mer förlåt till Johan Rabeus.
Nej, men säg.
Nej, Johan.
Han ska...
Ja, lite grann är det så här. Det är lite som den här heterosexuella tvåsamhetsnormen. Mm. Fast på ett ganska bra sätt just när det gäller arbete. Mm. För att det kan finnas något ganska klokt i det där med en i taget.
Ja.
I alla fall en i taget så tillvida att man inte ska göra båda vid samma klockslag. Mm. Vill jag ju påpeka då. För jag gör ju ofta flera jobb. Men då gör jag dem på olika tider. Ja. Så då behöver ingen av dem vara ledsen liksom, så länge jag gör alltihop. Men om jag till exempel nu reser jag mig. Nu, mitt i podden reser jag mig. Och så säger jag, nu ska jag gå och nu ska jag gå och spela in en tv-program med Kurt Bertil Svensson. Vad skulle du säga då? Då skulle du ju bli ganska så snopen. Och vår chef Karin Olsson, hon skulle kanske säga, men Martina, börjar det bli lite knas eller knas nu med schemat?
Ja.
Börjar det bli dags att lite solla bland uppdragen? Eller rätta oss om vi har fel. Nu för tiden ska det aldrig finnas auktoriteter. Eller? Det tror jag Siv tycker det är jobbigt. Nu för tiden så finns det ju inte längre så där. Nej, du gör så här annars så får du kicken. Utan det är mer, är det något som inte känns bra? Så ska ju egentligen chefer vara nu.
Ja.
Är det något som vi inte har tänkt på, vi från ledningen, som gör att du, jag vet inte, det känns inte riktigt okej i allting, eller...
Det där skulle inte Siv Wennberg kunna svara på överhuvudtaget.
Nej.
Hon skulle bara, alltså hon förstår inte den. Jag tror att det är någonting som gör att det liksom... Då skulle hon börja säga, ja, i Timrå med jag var 16 år. Så var alltså sa, ja, det var ju fantastiskt vilken karriär det blev och vad fort det gick. Och jag träffade en man som sa att min stämband var som granit. Och det vill jag säga.
Att det skulle komma lite vad som helst.
Kommer lite vad som helst när man pratar med henne.
Nej, men det med auktoritet, det ska ju inte riktigt finnas längre.
Nej.
Och grejen är, det där är jag ju... Nathalie Ringler, som jag känner som en regissör, som har gjort... Hon är ju...
Hon som har gjort...
Vår klass. Min främlingsligan har hon gjort. En massa föreställningar. Googla så får ni se. Hon har gjort massor.
Ja, vad gjorde hon senast?
Nej, men hon är, nu är hon på Svenska Teatern i Finland. Men innan dess gjorde hon ju... Hon har varit jättemycket på Galeasen. Bland annat med Vår klass. Nej, men så gjorde hon den andra. Jag vet vad du tänker på.
Ja.
Den kom senare.
Ja.
Fan.
Ja, det måste vi faktiskt. För att den aktuella Nathalie Ringler. Och då träffade jag, det var ju Stig Larsson och hon var ju ihop ett tag, va?
De var gifta.
De var gifta till och med. För då jag träffade nämligen Stig Larsson och då tyckte han att det var så kul att jag hade tyckt om den där. För att hon, ja ni vet, hon är jävligt... begåvad då? Eller hur pratade Stig Larsson?
Nathalie, jag förstod direkt. Det är en begåvad tjej. En jättebegåvad tjej. Dessutom så är hon bedårande söt.
Så står det i Stigs bok när det känns att det håller på att ta slut. Den handlar ju delvis om det där.
Ja.
Och då så beskriver han just Nathalie som bedårande söt.
Och för mig så blir, jag ska inte lägga mig i någonting, men det här var ju en bok och då får man tycka. Jag tycker att det är en konstig beskrivning av Nathalie Ringley, just bedårande söt, för hon är en väldigt, hon har auktoritet. Hon är liksom inget litet gullefjul. Jag skulle snarare säga, om jag skulle ge henne en sån komplimang, så skulle jag snarare säga karismatisk typ, eller något sånt. Hon är jättevacker, men hon är inte bedårande.
Ja, det är det. Det är lite, även om det inte menat att bli ju.
Det kanske inte är alls menat.
Nu, Mästaren och Margarita.
Ja.
Det var det, va?
Ja.
Det var Mästaren.
Det är bara det att jag inte har sett den.
Nej, nej, nej. Det var ju den som jag åkte och såg i Arxmar Bruns hytta.
Ja.
Som jag tyckte så mycket om. Och den hade Nathalie Ringler
regisserat. Ja, jättebra regissör.
Åh, vad jag önskar att jag hade Siv Wennbergs fotografiska minne. För är det något hon är bra på, då är det att komma ihåg.
Och komma ihåg.
Och namn, alltså det är kristallklart.
Extra imponerande av en äldre dam.
Verkligen. Där ligger jag verkligen i lä.
Och vi två, vi, vad fan. Lyssnarna, ni vet inte ens, för att ibland så klipper Kim bort våra googlingssessioner, för vi skäms för mycket.
Alltså de vet, lyssnarna vet ju också vid det här laget. De vet ju också våra monumentala misstag förra gången när vi försökte leka fuck, marry or kill. När vi gjorde helt fel.
Gjorde vi?
Ja, det gjorde vi.
Vadå gjorde vi för fel? Vad gjorde vi för fel? Vad fan man än?
I bokmässeavsnittet. Det är mycket korta, men mycket innehållsrika. Så försökte vi leka fuck, marry and kill. Men det upplägget är så här. Man tar tre personer. Och sen bestämmer man vem man vill ligga med, gifta sig med eller döda.
Ja.
Men gör inte som vi gör. Bara ta första bästa och säger så här. Vad vill du göra med den här personen? Hela poängen är ju att du tvingas välja mellan tre.
Men det där hade vi aldrig hunnit på 20 minuter på bokmässan. Då måste man tänka ut tre personer.
Ja.
Då måste vi tänka ut. Nej, vi gjorde en lite så här snabbis. Snabbis-variant.
Fan. Men i alla fall.
Det var ju genant. Nej, men det var egentligen bara det här med Ringler. Det var bara det. Att hon är ju också, alltså hon har polsk bakgrund. Så hon har även regisserat i Polen. Och det hon har berättat om det är ju att man kommer dit som regissör. Alltså det är typ att man kallas för fruregissör. I princip är det det. Och man förväntas vara diktator. Skådespelarna blir bara nervösa om man försöker vara så här demokratisk som man ska vara som regissör i Sverige. Då ska man ju verkligen vara, det här är ett grupparbete och jag vill höra er.
Mattias Andersson skulle inte klara sig i 5 minuter.
Han skulle bli utskrattad. Nej, man måste säga liksom, Jurek, du ska gå dit. Och Burdic, jag ska gå dit. Tystnad i salongen. Nej, men,
tack så hemskt mycket. Vad fint.
Så går det till.
Ja.
Och det tror jag, men tror att alla, alltså Nathalie vet ju det där, för hon vet ju hur det är i Polen, men jag tror att snart sagt varenda svensk regissör skulle liksom pissa på sig av att plötsligt, eller man skulle känna att man låtsades någonting, såklart.
Ja.
För jag tror det, ja, militären har väl fortfarande det där. De är väl fortfarande hierarki.
Ja, precis. De är, det. Men alltså, Siv Wennberg skulle ju ta det här som intäkt för att allting har gått.
Sverige har havererat. Ja. Vi borde vara mer som i Polen.
Ja, det skulle hon nog. Alltså, men samtidigt måste man ju då... Det är någonting beundransvärt att bara vara liksom den där jävla motorn. Och säga precis vad man tycker hela tiden.
Men man mår kanske bra av det. Man kanske mår faktiskt jävligt bra av att bara... Nej, men nu tycker jag så här.
Inget verkar inte vara några tveksamheter om någonting.
Förstår du vad avslappnande? Istället för att liksom hålla på och vela... Att det, alltså, på något sätt så är det ett adelsmärke för oss kulturtanter bland annat. Ett adelsmärke. Vi påstår inte. Nej. Vi frågar.
Ja.
Vi vågar ifrågasätta invanda sanningar. Och vi räknar inte med att det bara är jag som är klok. Kanske personen intill mig också har någonting att bidra med i det här samtalet.
Ja.
Men, och det, jag håller med. Ja. Men till slut så är ju risken att man håller med liksom vem som helst som sitter bredvid. Till slut så finns ju risken att man säger, ja,
Herr nazist, berätta om dina känslor och vad du, hur du vill påverka den här processen så att vi alla krokar arm. Så att vi alla, ska vi sjunga vår hänsynssång igen? Vi sjunger sången om hänsyn, är sången om kärlek. Oavsett om du är barn eller nazist. Alltså, det är någonting med det där som kan slå över i att man helt enkelt blir en jävla syltrygg.
Ja, syltrygg, det är faktiskt, det tror jag finns i Siv Wembergs vokabulär.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, ja.
Vad är det för sylt och ryggar som driver detta operahus? Det är ju bara patrask kvar i orkesterdiket. Jag tyckte jag såg någon ur arbetarklassen sitta där och fila på sin fiol. Det här är
det. Nej, men det vet jag. Nej, men det undrar jag.
Nej, arbetarklassen.
Nej. Stopp. Därför att hon kommer och får ifrån, som hon säger själv, ganska enkla omständigheter.
Ja, men det är ju
Timrå.
Också.
Hon kommer från Timrå. Hon har liksom
Timrå.
Ja, och det var absolut ingen i hennes familj som tyckte att det här att sjunga eller hålla på med musik var någonting värt överhuvudtaget. Så att hon har ju haft liksom en väldigt jobbig start. Mm. Vet du vem som mer kommer från Timrå?
Nej.
En framstående skådespelare.
Nej.
Nu är verksam på Folkoperan. Som både du och jag känner lite grann. Man.
Nu är verksam på Folkoperan. Som du och jag känner.
Ja, du känner honom lite grann för att han har varit på Kristina Lunds tid, var på Teater Brunnsgatan. Ibland. Och han är Elix. Ja.
Lennart Jack.
Ja. Kommer också från Timrå.
Lennart Jäkel.
Okay.
Honom är jag ju väldigt förtjust i. Alltså jag menar, han är en bra skådespelare.
Ja,
mycket bra. Men han är faktiskt det.
Ja.
Han är också från Timrå, ja, precis som Sivan. Men då kanske de...
Alltså, Sivan är född 44.
Han är säkert född typ 63 eller 59 eller så.
Nej, jag är född... Tio år äldre och yngre skulle jag tro.
Okej.
Chansa bara, har ingen aning.
Sivan, det var kanske han mobbade honom när han var ung. När han var liten.
Nej, men i alla fall.
Sivan,
ja. Nej, men det, ja. Så, nej, jag tror inte kanske hon tar ett sånt klassförakt. Så.
Men det var ju skönt att höra.
Ja.
När jag var grabb så bodde jag några år 2 mil norr om Sundsvall. In till motorvägen i en ort som heter Timrå. Ett slags sulfatfabrikernas mecka. Har man bott 18 år 200 meter ifrån en sulfatfabrik så vet man hur det luktar. Det luktar jobb, det luktar pengar och det luktar hockey. För hockey har man spelat på elitnivå i Timrå i många herrans år.
Dokumentären Sivan Divan. Jag kan rekommendera den i alla fall.
Ja, jag ville ju för se den igår och så sa han inte jag det. Men jag ska fan se den när jag kommer hem.
Ja, för att... det är ju lite... Alltså den är ju lite... Möjligen lite grann... Lite till detta är kanske. Det är någon slags happy ending där. Som om hon liksom får en revansch. Och som om hon står på scenen igen. För att det slutar nämligen med att hon har en konsert. Konfidansen. Där hon sjunger. I modern tid. Och alltså. Jag har ju hört vittnesmål från människor som var där. Och det var väl kanske inte en av hennes bättre konserter. Om man säger så. Var det inte.
Det var inte en stor liksom... konstnärlig revansch, den konserten.
Nej, det var det kanske inte.
Men okej, okay, man kan vara lite snäll mot Sivan Divan ändå. Hon är gammal, så hon kan det ju få ett sådär fint slut.
Ja!
Fast nej, det kanske inte är så autentiskt.
Det som är det här, för det är liksom inte det som är grejen. De gjorde någonting så vackert av den slutscenen. Att hon ändå, hon står där på en scen, hon har en publik. Och liksom i några klipp tidigare så har man sett att hennes då livskamrat Erik sitter och lyssnar på henne när hon repeterar. Och man ser ju liksom i Eriks ansikte att han, att det där inte låter bra. Men man, alltså han, man kan läsa honom precis. Man säger ingenting, man ser det. Det där är inte bra, men samtidigt så ser man någon slags milt uttryck i hans ögon som också berättar att det här måste hon få göra.
Klart att hon måste få uppträda.
Ja. Han kommer inte gripa in och stoppa henne, utan han är samtidigt liksom rörd och bekymrad. Men liksom,
och tänker nog så
mycket kärlek.
Hoppas att folk inte kommer att prata skit nu om Sivan efter det här.
Ja, liksom. Och sen står hon där på scenen och liksom, hon har en jättevacker klänning på sig. Och hon liksom, ja, driver av ett helt program på konfidensen med paus och alltihopa. Och, ja. Det är ändå, ja. Det är, alla har rätt att göra det. Alltså, det är bara hyra konfidensen och göra det här.
Jag kanske också gör det.
Ja,
om jag lyckas skrapa ihop pengar till hyra konfidensen.
Ja. It was there, there I knew, not forgot
but knew that you loved me. Vet du vad, Gunny?
Ja.
Du är ju inte speciellt sentimental.
Nej.
Alltid.
Nej.
Jag är ju jävligt sentimental. Men jag döljer det bra ändå.
Ja.
Jag har lärt mig, jag är aldrig sentimental i mitt jobb och så. Men jag har en sentimental sida.
Ja.
Som mina barn skrattar åt jättemycket. Jag gråter till exempel alltid på barnfilm. Jag grät när vi såg Dumbo.
Ja.
Sån är jag. Men bara för det, när du sa konfidensen, så kommer jag att tänka på typiskt ögonblick när jag tillåt mig sentimental. Och det var Kerstin Dellert.
Mm.
Hon, för ganska många år sedan, det året när de hade flyttat Pride-festivalen, så Pride-parken var på något jävla, vad det nu heter, bredvid polismuseet.
Mm.
Det var långt åt helvete.
Mm. Kerstin Dellert, ska vi bara säga då? Kerstin Dellert var ju också en framträdande operasångerska.
Jätteberömd.
Ja, och gjorde roliga tv-program tillsammans med Elisabeth Söderström,
ja,
och var lite så här, ja, hon var liksom lite femme fatale. Hon var liksom,
och folklig var hon,
ja,
får man ju säga.
Jag tycker så länge hon fanns, så fanns liksom inget utrymme riktigt för Siw Wennberg heller, för hon tog den, hon hade
det fanns
den
bara
rollen.
En...
Ja, hon var liksom lite så här folklig på något vis.
Hon var folklig och hon var väl en även bra liksom.
Ja,
ja. Och så respekterat.
Men hon fick ju
man kunde inte ha två jättefolkliga operasångerskor, för opera är för smalt för det.
Lite så kanske. Men och hon startade ju den här konfidensen ute vid Ulriksdals slott.
Ja, och det var därför jag kom att tänka på konfidens på henne när Gunnis och konfidens. Nej, men då när Pridefestivalen var långt åt helvete, vilket jag tyckte var jobbigt för att jag fick åka så långt. Så av någon anledning så var jag en dag ensam i Prideparken. Jag hade ingen med mig.
Nej, okej.
Ja, det var inte bara jag, det var alla andra som var där. Men jag hade inget sällskap med mig. For some reason. Och då... så plötsligt, då vandrade jag bara runt så där som man gör i Prideparken. Och så plötsligt så på en liten scen liksom mitt i parken så stod Kerstin Dellert och sa att hon hade haft så många vänner som hade dött i AIDS och att hon ville sjunga en sång för alla de som borde ha varit här som inte kom här. Sen sjöng hon Somewhere Over the Rainbow, sen så precis när sången slutade så släpptes en massa heliumballonger röda som steg upp mot himlen. Och om jag hade haft något sällskap med mig som hade kunnat iaktta mig, så hade jag liksom också sett det lite sådär. Men det var väl, gulligt.
Mm.
Det var väl, men eftersom det var bara jag så började jag bulla jättemycket. För att...
Ja.
Också för att det var just hon, tror jag.
Exakt.
För att det konservativt.
Det var lite oväntat.
Det var lite oväntat. Man tänker sig att operan har ju, även om inte hon var det, så har ju operan en lite konservativ stämpel på sig. Även om det bara kryllar på operabögar och allt det där, så är det ändå liksom
operan. Men de kan vara nog så konservativa.
Ja, de ja. Man måste inte vara progressiv bara för att man är bögig.
Verkligen inte.
Det kan vara en jävla surbögar.
Absolut, och dessutom, jag menar, och i verkligen, vi ska inte dra dem över en kam dessutom. Varför att
nej, jag menade bara, nej,
jag menade bara, nej, förlåt.
Alla bögar är inte snälla, och alla, men alla
opera bögar är inte heller. Det är jättekonstigt att liksom lägga huvudet på sne, bara så,
Det var inte det jag menade, jag menade bara att det är, om man är extremt konservativ,
ja,
men är så konservativ så att det nästan inte går att vara så konservativ.
Nej.
Då kan man fortfarande vara homofob.
Mm.
Och det är ingen som någonsin har trott att Kerstin Dell är homofob.
Nej.
Men det blir ändå, gud vad krånglig det här blir nu. Det var ändå något extra vackert med en gammal tant, som själv inte hade speciellt långt kvar att leva för övrigt, som gjorde det här. Jag vet inte varför. Och tyvärr, om man då är en person som på riktigt vid liksom 40 plus sitter och gråter när Dumbos nyfunna vän cirkusprinsessan säger fly for your mama, fly for your mama Dumbo, och då börjar han flaxa med öronen. Och grejen är att nu så är barnen så vana vid, Vera, min lilla barn, hon är så van vid att jag gråter så ont. När det blir en sorglig scen i en barnfilm, då känner hon på mina kinder liksom, för att se om det har börjat. Och nog har det börjat alltid.
Ja.
Nog har det börjat. Så går barnen, och så går vi ut liksom ur biosalongen. Barnen är så här glada, lite tar den sista popcornen.
Ja.
Men går också helst en bit bort ifrån mig. För att jag går ju och liksom torkar ögonen. För att jag tyckte det var så himla fint att Dumbo fick faktiskt komma tillbaka till sin mamma sen. Så man hade längtat efter. Man hade verkligen längtat. Ja. Tack för att jag fick dela mig, för det är faktiskt Dumbo är också kultur. Dumbo är också en kulturell upplevelse.
Ja. You can do it, Dumbo. Show.
Fly, Dumbo. Fly, baby of mine.
Vet du vad? Senast jag hörde det snyftas i en biosalong, vet du vilken film jag såg då? Nej. Hasse och Tage, kärlekshistoria.
Den vågar jag nästan inte se, den måste vara helt fantastisk.
Ja.
Eller?
Ja.
Dålig?
Nej, men kanske lite. Men du säger ju att jag inte är sentimental. Den här kanske, jag tycker att den är lite återsentimentalaste laget. Själva rubriken antyder ju det.
Men får man veta också något som man inte visste förut om Hasse Tage? För det är också det svåra med att göra en sån film, tänker
jag. Nej, man får veta hur mycket de... Vi visste ju redan hur mycket de älskar varandra. Men man får ju det lite mera... Alltså, man får se det lite tydligare. Och det kanske inte alla... Det är härligt att se de där gamla klippen. De gamla såna här superåtta filmer från familjen. Och det är jättefint, jag säger inte det. Men att det är lite... Och det har en viss slagsida åt... Och tänk förr i tiden när så Tage skojade, Olof Palme levde, vi hade ett folkhem. Alltså, förstår du?
Ja, det är nostalgiskt.
Det är nostalgiskt, ja.
Men det tror jag i och för sig att många har ett jättebehov av att känna den.
Ja.
För de känner den nostalgin hela tiden.
De känner det jättestarkt. Och vart de Sverige har gått sönder och så vidare.
Ja.
Men det var verkligen så. Det var,
fan, den vill jag se.
Det var lite kontentan av den. Att när Palme dog och Tage Danielsson dog, då dog också Sverige. Så.
Det är den känslan får. Drar det lite.
Kanske.
För vet ni vad ni ska tänka på? Vi har några av dem i publiken här idag. I podden. Jag hör också till de nostalgikerna. Faktiskt, verkligen. Men, nu ska jag säga. Det mest klämkäck som jag har sagt hela mitt liv, tror jag. Håll i hatten, för nu blir det klämkäckt. Nej, men om det är så här att det finns väldigt många som tycker ungefär så.
Ja.
Att när Olof Palme dog och Hasse Tage fram, då dog Sverige. Det bevisar i sig självt att Sverige fortfarande lever. Ni finns ju. Ni som älskar folkhemmet. Ni som tycker att skattepengar ska gå till kultur för alla. Ni som fyller i val för unga örnar eller vad det nu är. Alltså, ja, men jag hör till er. Det är inte ett ni, det är ett vi. Jag kommer aldrig att vara konsument. Jag kommer alltid att vara medborgare. Följ med mig i återuppbyggnaden.
Här är vi. Åh, Martina, jag önskar att du
att det var du som hade stått och hållit ett tal bredvid Zlatans statyn igår.
Hashtag återuppbyggnad.
Ja.
Vi tillsammans.
Vi aldrig tillsammans. Vi dem.
Ja. Utan vi tillsammans. Vi ska nu höja våra nävar för solidaritet, för rättvisa, för ett Sverige som håller samman. Plats för applåd.
Men vad händer nu?
Nej, men jag vill... Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.